Programmet presenteras i samarbete med Come On, nu med helt ny sportsbook.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till veckans första Big Six. Mitt namn är Jesper Hoffman och jag sitter såklart här med Björn Jonsson. Och vi är ju taggade att få prata engelsk fotboll.
Absolut. Och inte för att vi ska göra väderintron varje gång.
Nej.
Men förra veckan var hemsk.
Ja.
Den var så deppig så att det fanns liksom inget stopp på det. Idag är det ändå, det är lite ljus, det blir ljusare tidigt. Det är liksom, det blåser inte, det regnar inte, det är lite plusgrader. Man börjar få den här vårkänslan. Sen vet jag att det kan slå om imorgon och säkert i 2 månader till. Men det var ändå någonting idag.
Ja,
det med är lite lättare steg.
Precis,
trots att det inte har varit någon Premier League-fotboll då.
Nej, men det finns ju mycket att prata om ändå.
Ja, det händer grejer i England.
Den engelska bollen, och det kommer ju såklart att bli en del FA Cup-fotboll. Men framförallt då, så kommer ju avsnittet handla mycket om det som slog ner som en bomb då i fredags, strax efter lunch, eller runt lunch var det, när då nyheten briserade ut att Jürgen Klopp efter snart 9 år vid rodret lämnar Liverpool och tar ett break på obestämd tid. Vet ju inte såklart vad som händer härnäst. Och otroligt en tung nyhet att ta emot. Alltså Liverpool-supporterna är ju såklart med all rätt knäckta. Så mycket som han har betytt för den där klubben. Men också tycker jag för hela Premier League som liga. Nu har ju inte jag någon klubb så. Jag kan tänka mig att många rivaliserande lag känner att bra, nu finns det en möjlighet för Liverpool att tappa i slagstyrka här. Men så viktig som han ändå har varit för ligan och den duell vi har sett under väldigt många år. Som man i och för sig snart känner att den kommer att ta slut mellan Pep och Klopp. Men det är, Premier League blir en profilfattigare.
Verkligen så. Det är lite det jag också kanske tänkt mest på de här dagarna sen Klopp meddelade det där. Att det är verkligen en så stor profil. Jag vet, för vissa som håller på United och andra klubbar så kanske de bara det blöder i öronen nu. Men det är ändå någon, liksom en slags ambassadör för hela Premier League. Mm. Det är verkligen så. Och man kan hata honom, man kan älska honom, man kan ibland tycka att han är en posör, man kan ibland tycka att han är en skådespelare. Mm. Oavsett vad, så är det ändå, det är någonting med honom som gör att man snackar om honom, han skapar rubriker, man tittar på honom efter vinster på Anfield när han går ut på publiken och drar upp liksom näven i luften och taggar igång och han börjar bråka med andra och han gör alltid väldigt långa intervjuer, han har alltid någonting att säga, han är extremt karismatisk, så att det här kommer ju vara en profil som jag tror faktiskt alla kommer sakna. Sen kanske inte alla vill riktigt erkänna det.
Nej.
Men det är lite så, och dessutom är vi ju alltså i dagens fotboll, om du tittar på spelarna, det är ju stjärnor i form av att de är extremt duktiga fotbollsspelare, men det är inte riktigt så många av de här affischnamnen kvar längre i Premier League, som är de här, ja men det har funnits bad boys och det har funnits extrema karaktärer utåt sett, utan de är så oerhört professionella idag, så att de är verkligen fotbollsspelare. Sen finns det en del, vi kommer väl till det, som inte sköter sig utanför banan, men de här riktiga karaktärerna har ju försvunnit lite, men vi har ju liksom 2 väldigt stora karaktärer på tränarposterna, och det är ju Klopp och Pep.
Ja.
Sen finns det inte så många där ute, så kanske det är några som håller på och kommer upp. Men jag menar, Arteta är ju ingen sån här jätteprofil på det sättet. Och när Emery är ju inte det heller. Om du tittar liksom i de andra ligorna. Ja, då är ju Tuchel är väl det. Mourinho är det, nu står han utan jobb. Xabi Alonso är kanske inte det. Xavi inte det. Ancelotti inte det på riktigt det sättet.
Nej.
Om du förstår vad jag menar.
Nej.
Så att det kommer verkligen, jag kommer sakna Klopp. Det kommer kännas lite tomt utan honom. Men sen tycker jag att det var ju ganska fin intervju han gjorde där med officiella kanalen. Och alltså på ett sätt rimligt när man hör honom säga att jag håller på, alltså energin håller på att ta slut. Jag är inte så att jag är sjuk på något sätt, utan jag, han har ju varit där sedan 2015, hösten 2015, och dels med hans sätt att spela, karaktären Peppa, eller Klopp är, och att jobbet som tränare är ju ett extremt yrke. Och han är ju en ganska extrem person, vad det verkar. Mm. Så jag förstår knappt hur han har orkat köra så här länge.
Nej.
Och att då också få välja att vi är serieledare nu. Vi kommer slåss om titeln. Jag väljer nu att kliva åt sidan i maj. Det är ju på ett sätt ett ganska fint slut. Sen får vi se vad Liverpool står och vad det kan, mycket som kan hända fram till 38 omgången.
Absolut. Det är ju många som diskuterar just tajmingen här. Och det var ju vid den här tidpunkten på året... I fjol då, så var det ju många som började diskutera Klopps framtid. Det fanns ju röster, inte från Liverpools led, men det klart att det fanns röster bland tyckare, experter och andra supportrar. Finns det ju alltid röster kring Klopp om att nu kanske man ska göra en förändring. För att Liverpool sladdade ju ligan, man missade ju Champions League till slut och blev ju titellösa. Men många var väl ändå överens om att Klopp skulle få möjligheten att bygga upp ett nytt Liverpool, att förändra det här laget och framförallt föryngra och förnya ett mittfält som inte riktigt presterade, och väcka liv också i gamla spelare som hade underpresterat under hela säsongen. Och sen visste man ju inte hur lång tid det skulle ta. Vi klev in för den här säsongen med vetskapen om att vi har ett City som kommer från en trippel och är världens bästa lag. Vi har ett Arsenal på frammarsch och det finns ju många andra Premier League-klubbar som rustar och verkligen försöker att hitta rätt. Och tänka på Chelsea och Manchester United som varje säsong lägger ner väldigt mycket pengar men aldrig riktigt får att lossna. Så det var ju inget lätt jobb Klopp ställdes inför den här säsongen. Och jag tycker nog ändå, utan att vi vet hur det här slutar, vi vet att Liverpool är kvar i alla kupper, Europa League, FA-cupen, Liga-cupen, när de ska spela final alldeles strax. Och de leder Premier League med goda möjligheter om att faktiskt ta hem det. Men oavsett om det skulle vara som så att de blir titellösa den här säsongen, så tror jag ändå att man känner att Klopp har lyckats med uppgiften att bygga ett nytt Liverpool. Det är klart att mycket avgörs på titlarna, men skulle de sluta tvåa och City vinner här, ja, men då känner man ändå att bra jobbat Klopp. Liverpool är på rätt väg igen. Och detsamma gäller ju de här titlarna. Men så att han imponerande att han återigen har lyckats bygga upp ett nytt Liverpool. Och tajmingen är väl då, tycker jag, ändå ganska bra. Att han känner efter den här säsongen att nu är Liverpool på en bra plats. Han bryr sig väldigt mycket om laget, klubben, supportrarna, staden. Och han vill att Liverpool är på en bra plats. Och där tycker jag det är väl klart att folk kan... kan mena på att han är en posör och att han är en skådespelare när han sitter och bölar till You Know Walk Alone igår och att han dyker upp på pubbar där Liverpools supportrar finns. Men det är väl klart att han har tagit den här klubben till sig. Och jag förstår honom verkligen när han säger att det finns inte på kartan att jag tar över något annat lag i Premier League, utan den här, han har blivit så pass mycket Liverpool att det finns bara den klubben.
Jag upplever ju ändå att han är, när jag kollar på den här intervjun han gör, han gör ju en intervju. Det är där man släpper nyheten med Liverpools webb-tv-kanal och sen gör han ju en presskonferens. Men i den här intervjun upplever jag ändå honom som ärlig när han säger att jag verkligen, som du säger Jesper, jag har tagit den här klubben till mig, hela den här staden. Jag kommer aldrig träna något annat engelskt lag. Jag kanske aldrig tränar ett lag överhuvudtaget.
Nej.
Det tror jag i och för sig att jag kommer göra.
Det tror jag också.
Klopp, vi som har följt Klopp här nu under alla år, man ser ju på, för honom är ju fotbollen allt.
Ja.
Han har sagt att han ska ta minst ett års paus. Det kommer kittla i honom efter, alltså ja. Ge det ett halvår. Sen tror jag säkert att han gör minst ett år paus. Han kanske gör två års paus, men det kommer kittla i honom, så han kommer komma tillbaka. Men sen säger han ju det här med tajmingen, och det tycker jag ändå är en rimlig förklaring, att han berättade ju för klubben i november. Och så sa han, såna här saker kommer läcka ut.
Mm.
Och då är det bättre att jag äger den frågan och säger den nu inför en FA-cup-match, inte inför en,
nej,
väldigt viktig ligamatch
det var det bra timing.
Som väntar. Och de har dessutom en hemmamatch. Nu har de en hemmamatch i ligan också, men det är ändå Chelsea. Då blir väldigt mycket fokus på det kanske istället för det sportsliga. Och just där att han säger, det skulle ju läcka ut. Skulle han hålla på det tills, säg, sista hemmamatchen i ligan, då hade de uppgifterna varit ute. Och det har varit frågor om det hela tiden. Och då ska de hålla munkavel, och det hade inte funkat.
Nej, men på så sätt, liksom sett till var de befinner sig i säsongen, så var det perfekt timing. Norwich hemma, en given seger. Jag menar, hade han klivit ut med det här idag måndag inför Chelsea på onsdag, och det kommer ett poängtapp där, ja, men då hade ju spekulationen varit igång redan att, laget har reagerat negativt på det här. Jag tror ju att kortsiktigt, ser vi till den här våren, så är det här ett besked som stärker laget, och att de, de spelarna vill ju såklart vinna så mycket som möjligt, men jag tror att de väldigt mycket vill vinna för sin tränare också. Det är ju några i det här laget som, ja, men jag tänker på Trent Alexander-Arnold, han har ju bara haft Klopp som tränare sen han slog igenom, så det, han betyder ju mycket. Och jag läste att Robertson, ja, men vilken chock det var för honom.
Ja, men
jag menar,
Salah blev ju en världsspelare. Han var ju
om att Dijk lika så.
Ja, men exakt. De var ju inga innan de gick till Liverpool. Sen jag vet att liksom Salah spelat i stora klubbar innan där, men han var ju inte på den nivån.
Nej, och jag tror att så här, det finns ju ingen tränare som blir älskad av alla. Det är de som står vid sidan känner väl att det här var ingen kanontränare för mig. Men de som får spela och får Klopps förtroende, då tror jag att kärleken är ömsesidig. Och därför tror jag att Liverpool av den här boosten kommer att fortsätta att gå bra. Sen får vi som sagt se då vad det leder till. Sen blir det ju mycket snack då om hur stor liksom bedrift Klopp har stått för under sin Liverpool-tid. Jag tycker väl att man kan ju dels se på det sportsliga att han har förvandlat ett Liverpool från ett... Men jag säger nästan loserlag. Jag har ändå följt Premier League sen mitten, slutet 90-tal. Och för mig, och varje år, så har ju liksom Liverpool alltid pekat på det som skedde innan den engelska ligan blev Premier League och alla titlar man har tagit i Europacuper och så. Men för mig har Liverpool aldrig... Alltså, de gick ju visserligen och vann Champions League 2005, men det kändes ju som att det var inte ett resultat av att man hade jobbat på rätt sätt under en längre period, utan det var mer ett undantag. Men så för mig har Liverpool varit ett förlorarlag. Man har alltid pratat egentligen om Chelsea, United, Arsenal, och sen så kom ju City med sina pengar och de blev ett topplag snabbt. När Klopp kliver på 2015, och det är ju de här älvorna som man får ta del av, det laget Klopp tog över, det var ju ett mittenlag i stort sett, nosade på Europa League-platser kanske. Det var ett svagt bygge, och sen har han förvandlat det laget med hjälp av ganska smarta värvningar. Det är bara att titta på hur mycket Liverpool har spenderat. Det är inte i paritet med hur mycket pengar som övriga topplag har spenderat, utan Klopp har med, jag ska inte säga små medel, det är många miljarder såklart som har lagts på den här truppen.
Men de har ju gjort väldigt smarta värvningar och scoutat
och
väldigt väl.
Och dessutom sålt på ett väldigt smart sätt också. Släppt spelare, dödkött som man har fått ganska bra betalt inom England då. Så med smart business så har Liverpool förvandlats från ett mindre bra lag till ett av världens bästa lag. Sen finns det ju säsonger under de här åren som inte har varit lika bra. De har tappat lite spåret ibland efter coronasäsongen. Vi har fjolåret, och Klopp fick ju inte träff direkt. Första året var väl sådär. Sen tog han ju inte över mitt i, men i oktober där efter Brendan Rodgers. Och han tog ändå laget till en Europa League-final som han visserligen förlorade då mot Sevilla. Men det tog lite tid, men sen när de väl var igång så blev det extremt framgångsrikt. Så det sportsliga är svårt att göra det mycket bättre. Och sen får vi inte glömma att han har slagits mot världens bästa Pep och hans City som har spenderat betydligt mer pengar. Så det har inte varit enkelt för dem. Men jag tycker också att man får inte glömma så här. Det är ju bara frågan Liverpool-supporter, hur mycket Klopp betytt. Det är ju också väldigt mycket vid sidan av. Och som supporter, att få en sån tränare, sån karismatisk tränare som förstår klubbens innebörd, trots att han kommer från ett annat land och har aldrig verkat på öarna, det tror jag, det är svårt att sätta ord på. Jag tror att Klopp är ju oersättlig. Det går inte att få in den profilen på tränare igen, och det är nog inte det man ska söka.
Den är här nu. Comeons nya sportsbook med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. Plus. Regler och villkor gäller. Come on!
Däremot så det sportsliga tror jag definitivt att det finns tränare som kan bygga vidare på. Och den det såklart främst snackas om då, det är ju Xabi Alonso. Om man tittar till spelbolagens odds så är det ju tydligt att det är han som är superfavoriten. Och det är lite kul för att när jag kollade på det, när Liverpool tillträdde, när Klopp tillträdde Liverpool, då stod han i 1,57 gånger pengarna. Nu tittar man på Xabi Alonso så står han i runt 1,50. Så det, allt talar väl för att det är Xabi Alonso som tar över.
Det är det ju. Och jag bara utgår från att han är nummer ett på Liverpools lista och det har säkert tagits kontakt redan. Alltså för Xabi Alonsos del, det enda som skulle kanske locka mer, det är väl Real Madrid, men Ancelotti har ju förlängt där. I övrigt, ja, det skulle vara kanske Bayern München då. Men alltså, jag är, som läget är just nu, så är jag ganska övertygad om att Liverpool kommer gå efter Xabi Alonso. Men bara tillbaka till Klopp och allt du pratar om. Alltså, jag menar, han tar ju deras första Premier League-titel. Mm. Senast de vann var ju 89-90. Han tar dem till tre Champions League-finaler. Vinner en utav dem. Det är ju verkligen ett Liverpool som du säger. Alltså, innan Klopp så hade de ju alltså, det var Brendan Rodgers, Kenny Dalglish, Roy Hodgson. Det är ju, ja, Roy Hodgson med sitt CV är ju en stor tränare, men det är inga,
nej,
det är inga giganter det där. Han, som du säger, han tog dem från ett mittengäng till att bli ett av världens bästa lag. Mm. Och det säger ju ganska mycket, tillsammans då med en bra sportslig ledning som har scoutat bra. I vissa fall alltså fyndat ganska mycket. Visst, de har lagt ganska mycket pengar, men de har ju inte lagt de här astronomiska summorna så ofta på spelare. Så att det är ju det är helt klart så att det är en av världens bästa tränare som lämnar, och det är klart att det kommer det är svårt att ersätta en sån, men är det någon som kan ersätta så är det ju för mig, Xabi Alonso. Ja. Som spelar ett lite annat, en annan typ av fotboll. Det är inte det här pressspelet, utan det påminner ju lite mer om så som Pep och City spelar.
Spanska skolan,
men de är väldigt metodiska. Och det han gör med, alltså med Leverkusen, det är ju alltså det är fenomenalt. Om man tittar på den startelvan, det är ju inget anmärkningsvärt. Alltså.
Nej.
Alltså det är... Sen kan man ju hävda att de kanske överpresterar den här säsongen. Men att de lyckas... Nu kryssade de ju bara i helgen här. Men, och de möter ju Bayern München här snart. Den 10:e tror jag. Men det är... Alltså de kan mycket väl vinna den där ligan.
Ja, han är ju tränarnamnet nummer ett. Kommer ju uppgifter om att han har en klausul just om Liverpool och Real Madrid skulle höra av sig. Och det är klart att har man varit spelare i klubben och framgångsrik spelare som Xabi Alonso var, så har man ju ett gott hjärta till hela det där. Och även om han inte har samma karisma som Jürgen Klopp, men vem har det? Det går ju inte att hitta där ute.
Men han har lite en annan karisma. Ja. Han är ju ganska så här lugn, och, men jag uppfattar honom som, alltså, precis som han var som spelare, väldigt intelligent och jävligt skarp. Och verkar också ta till sig, vara en sån här, vad ska man säga, man-manager. Alltså väldigt bra med spelarna.
Ja.
På kanske lite annorlunda sätt än vad Klopp är. Det är svårt att veta när man inte är på insidan. Men det som har rapporterats om är ju att han verkligen, och uppenbarligen, får spelare att lyfta sig till helt nya nivåer.
Mm. Ja. Nej, det är häftigt. Och som du säger då, att jag tror att det blir en annan typ av fotboll med Xabi. Det är klart det kommer bli det. Han kommer ju bygga om då och ta fram hans, stå för, liksom, spela den fotboll som han står bakom. Men det kan också kanske vara lite bra timing, för jag tror att det kommer ske lite förändringar i Liverpool. Jag tar för givet faktiskt att Salah kommer att försvinna den här sommaren. Det fanns ju rykten om att det skulle ske redan i i somras att det fanns klubbar från Saudi som var där och buda. Liverpool behöll honom. Och i sommar då kommer han ha ett år kvar på kontraktet. Och då handlar det för Liverpools del antingen att sälja, och då kommer han fortfarande kunna få bra betalt. Så att det handlar om att sälja eller förlänga. Och nu är det ju som så att Liverpool, eller Salah börjar ju bli lite dåren. Han håller fortfarande väldigt hög nivå.
Han fyller 32 i sommar.
Ja, han fyller 32 år i sommar. Och jag tror att han kan också känna att tajmingen att kliva av nu tillsammans med Klopp, förhoppningsvis med några fler troféer i prisskåpet. Ja, men den blir ju alldeles utmärkt. Och Liverpool känner också under den här, nu har det varit en kort period där Salah varit borta i AFCON och dessutom att han nu är skadad. Men Liverpool visar ändå att det finns ett liv efter Salah, och det är ju en spelare man dessutom kommer att ersätta. Så att Salah tar nog Klopp i handen. De går inte till samma. Han tar inget break, men han lämnar laget. Och då finns det pengar för Xabi Alonso att bygga om. Och att man får in en tränare som med små, återigen, små medel inom situationstecken. Jag vet ju att Liverpool har spenderat massor. Men i jämförelse med övriga lag som vill vara där uppe i alla fall. United och Chelsea och City. Arsenal också. Så är det bra att få in en tränare som kan stå för bra scouting och utveckla spelare. Och jag tar för givet att det blir Xabi Alonso. Jag vet inte ens om man ska diskutera andra namn. Det får vi väl göra löpande om det dyker upp andra uppgifter. Roberto De Zerbi står ju ganska lågt i odds. Och det hade väl varit häftigt också, en annan typ av fotboll. Mm. Men Xabi kommer man att presentera någonting för. Och sen är det väl ett nej emot. Men det är väl bra timing för honom också att lämna Leverkusen. Oavsett hur den här säsongen slutar.
Ja, jag har ju svårt att se att han faktiskt kan göra om. Nu får vi se hur den säsongen slutar. Men att han gör om den här bedriften och känner att jag vill, alltså det enda skulle vara om det är så för Xabi Alonso att han känner att nej, mitt nästa steg är Real Madrid. Så att jag gör en säsong till här för att sen hoppa på säsongen 25-26 ja. Real Madrid, att det skulle vara något sånt. Men nej, det är mycket som talar för att det blir Xabi Alonso som står där som ny tränare i sommar.
Och då tar väl han med sig sitt team, för det blir ju så att Klopp tar med hela gänget här. Han håller ju Pep Linders då, holländaren, väldigt högt, som han har haft som assisterande, och lyfter fram honom. Och det har väl varit en av Klopps styrkor, tycker jag, att han är väldigt skicklig på att plocka in expertis runt omkring sig. Han gör inte alltid det här laget, men han är bra på att bygga team. Han är bra på att bygga ett lag. Det gäller inte bara spelarna ute på planen, utan även i ledarrummet. Så att de följer ju med Klopp här nu. Och även sportchef Schmatke här, som ju klev på ganska nyligen, kliver av. Det var dock lite mer väntat, kändes det som, att han faktiskt skulle gå, och har inget med Klopps avslut att göra. Så det behöver ju komma in en sportchef också. Så det finns att göra här för Liverpools ledning. Och just när det kommer till sportchef så har man ju haft lite problem. Man har haft Warder, man har haft Edwards. Det har varit lite rullians på de platserna. Den det pratas om där, det är ju Richard Hughes i Bournemouth som skulle kunna vara aktuell att ta över. Men där lär det dyka upp desto fler namn, om vi tar en jämförelse med tränarposten då, där det är väldigt tydligt att det blir Xabi Alonso. Men vad känner du kortsiktigt då på Liverpool? Tror du också att det blir en boost här nu, eller kommer det handla för mycket om Klopp? För han sa ju det på presskonferensen, att idag får ni ställa hur många frågor ni vill, men sen vill jag inte att det ska handla mer om mig, utan sen vill jag bara att det ska handla om spurten.
Alltså, jag tror att just nu så är det den stora nyheten, och det kommer säkert vara en hel del frågor när
och han kommer bli irriterad.
FA-cupen är all ära, men liksom inför Liverpool-Chelsea här nu på onsdag, så är det klart att det kommer fortsatt vara frågor. Men sen kommer det ju liksom, det här kommer ju bli vardag. Det här kommer bli, först kom den här stora chocken, som jag tror det var för de allra flesta i fredags. Det var match i helgen i FA-cupen, och det är match mot Chelsea i veckan. Sen kommer det ju, tror jag, bara bli, ja, det kommer bli någonting som folk får förhålla sig till. De kan ju inte ställa de frågorna varje gång. Sen är det såklart att om de åker på en oväntad förlust, då kommer nog vissa börja peka på, säg att de åker på två raka förluster någon gång här under säsongen. Då kommer såklart en del lyfta fram det. Ja, men det var nog inte så bra att han sa det här i slutet på januari, att han skulle lämna. För nu ser spelarna lite vilsna ut. De vet inte vad som kommer hända med klubben och bla bla. Så sådana frågor får man vara beredda på att kommer, om de hamnar i någon slags formsvacka här under våren.
Ja.
Men,
och den ska väl fram. Man säger väl att alla lag åker på en formsvacka.
Ja, precis.
Så att Liverpool ska ju in i en sådan om vi ska följa.
Och då kommer det säkert ifrågasättas varför han sa det här vid den här tidpunkten och att spelarna... Ja, men det är såklart att det är väl rimligt att tro att många spelare ändå, till exempel Salah och andra av de här stjärnorna, ställer sig frågan, vad händer nu då med Liverpool? Vad är planen? Är det här slutet på den här eran som har varit, eller vad kommer hända?
Och där vi vet ju också att Van Dijk och Trent, Alexander Arnold, ja, det är ju Salah, Trent och Van Dijk som är de tre stora nyckelspelarna i det här laget, Alisson också då kanske, men de har också utgående kontrakt nästa sommar, och de vill ju såklart också veta vad som händer med klubben. Och, men för att avbryta det igen här då, men det blir ju också att jag tror att många känner då att det här med Xabi Alonso, frågan är bara när de gör klart det. Men det kanske pratas bakom stängda dörrar att håll bara lugnt här, vi har grejer på GR. Som du var inne på, de har ju fått reda på det här Liverpool sedan en tid tillbaka, ja. Så de är nog förberedda.
Och jag tror säkert att Liverpool jobbar för att innan EM drar igång så ska det här vara klart. Alltså innan transferfönstret öppnar i sommar så ska det vara klart med vilken tränare vi har. Så att det inte är några frågetecken, och de har en försäsong att bygga upp med den nya tränaren på plats. Alltså det kan ju till och med vara liksom efter sista omgången i Bundesliga och Premier League. De slutar ungefär samtidigt. Att det blir klart bara direkt efter.
Min uppfattning, eller vad jag tror, är ju att Liverpool i samband med det här beskedet hörde av sig till Xabi Alonsos agent och vi vill ha Xabi efter säsongen. Och då är det så här,
Jag utgår nästan från att de har gjort det.
Och när Xabi får höra det från sin agent, Liverpool vill ha det i sommar. Jag kommer. Alltså det spelar ingen roll hur kontraktet ser ut.
Nej, det är mycket, mycket som pekar på det.
Yes.
Så är det.
Vi har en trippel att presentera även denna måndag tillsammans med Come On, som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Och Sabri, lotsa mig igenom vad du har plockat fram.
Ja, lite besviken att du inte sa att jag satt i min förra trippel.
Ja. Jag vill inte ge dig för mycket hyfs.
Nej, men det är midweek i Premier League och där har vi hittat två matcher här på tisdagen. Dels är det Luton mot Brighton. Där Luton kommer från en fin match senast, Brighton också. Men Luton gör ofta mål på hemmaplan oavsett motstånd. Då kanske de inte vinner varje match. Så där tror jag att båda lagen gör mål. Sen är det ju Aston Villa Newcastle. Där Newcastle, tre raka matcher nu där jag tycker att de spelar riktigt, riktigt bra. Men här tror jag på hörnorna. Så att båda kommer kunna skapa ganska mycket hörnor. Så över 9,5 hörnor i den matchen. Och den tredje matchen på kupongen hittar vi från de afrikanska mästerskapen. Marocko mot Sydafrika. Där jag tycker att oddset på ettan är riktigt fint. Så där tror jag att Marocko vinner.
Och slår ut Sydafrika.
Ja, det tror jag.
Och som alltid, oddset, det finns boostad på Come On under flikerna experterna och på våra sociala mediekanaler helt enkelt. Kan man hitta in där, och såklart så är det ju som så att du som spelare måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt, och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se till hands. Vi säger stort tack till Come On som är med och möjliggör detta avsnitt.
Det händer, eller det dök ju upp andra rykten också under gårdagen, söndagen. Först fick vi ju reda på i lördags då att Xavi kliver av. Desto mer väntat då kanske, och förmodligen, eller man vet inte,
det kan ju ske saker. Klopp startade någon dominoeffekt där, nu ska alla tränare lämna.
Men när det kommer till Xavi så är det ju som så att Barca har det väldigt kämpigt. Och det är väl snarare frågan om han kommer få sparken mitt i säsong. Men efter sommaren så kommer han i alla fall inte leda laget. Och då verkar det som att spanska tidningar tog rygg. Spanska tidningen Sport gick ut med plötsliga uppgifter om att Arteta överväger att lämna Arsenal efter säsongen. Och det här slog sig ner ganska snabbt från källor som jag håller som trovärdiga, som följer Arsenal och har bra koll. Men jag ska inte säga,
Sky Sports gick ut och
ja, men precis. Jag ska inte säga ingen rök utan eld, för det tror jag inte heller att det pågår några som helst diskussioner. Men däremot så är det ju som så att Arteta, Barca fostrade Arteta, såklart vad jag antar finns med på en lista över tänkbara ersättare. Och det ska man ju veta, även om Arsenal är på en bättre plats än vad Barcelona är, mår betydligt bättre ekonomiskt, är ju faktiskt ett bättre fotbollslag för dagen. Men Barca är en av världens absolut, om inte den mäktigaste klubben, tillsammans då kanske med Real Madrid. Och hör de av sig till Arteta, så är det ju nog alltid svårt att säga nej. Men det är ju också, vad vi förstått det som, pågående kontraktsförhandlingar. Och Arteta håller ju på att bygga upp något väldigt bra. Så jag tror inte att han är färdig. Men helt omöjligt, det håller jag ändå inte som.
Nej, och han kommer ju säkert få frågor om det här. Det blir väl idag då. Han lär väl ha presskonferens idag inför tisdagens match mot Nottingham. Och det blir intressant att se hur han svarar på det.
Ja, utgående kontrakt nästa sommar.
Ja, det är alltid intressant att se vad som inte sägs när man får sådana frågor. För att, standardsvaret är väl bara att säga att jag har kontakt med Arsenal och jag är här. Men han kan ju också dementera det kraftigt. Yes. Eller så kan han välja att köra lite sådär ett kryss två svar. Men jag tror nog, sport som är Barcelona, press kanske bara liksom startar ett rykte. Och skapa lite orolighet. Men jag tror också, som du säger, att om det är så, och det är väl, det kan man väl verkligen tänka sig att Barca skulle vilja ha Arteta, att då får nog Arteta ställa sig en funderare, för att Barca är ändå Barca. Och att återvända hem till Spanien. Mm. Och det är kanske inte så många tillfällen man får att ta sig an den klubben.
Nej.
Men jag tror
ett kittlande läge, alltså så här, de lyckas ju hitta pengar hela tiden, så de har ju en bra trupp. Det är det man tycker, att Xavi underpresterar ju. Det finns ju upplagor av Barcelona historiskt där man känner att det där är ju inte tillräckligt bra lag. Nu har de ju gått bort sig, men faktum är att de börjar ju få ett väldigt intressant lag, och jag tror att Arteta kan i sin bedömning ändå känna att nej, det här är ett bra läge att kliva på Barcelona och bygga upp någonting. Sen, samtidigt som jag tror ändå att han vill slutföra saker också i Arsenal.
Ja, precis. Jag tror inte han är... Min starkaste tro kring Arteta och hans fortsättning är att han känner att han inte är färdig med Arsenal. Däremot, man vet också hur snabbt det kan svänga. Det var inte länge sedan nästan alla ropade på att han skulle sparkas. Och jag menar, trög start nästa säsong, så kanske börjar bubbla upp det där igen. Mm. Att nej, det blir aldrig någonting med Arteta. Men jag tror ändå att han kommer stanna kvar i Arsenal.
Sen är man ju nyfiken på Pep också. Hur...
Ja, och där har vi ju kanske framförallt då anklagelserna.
Ja, nej, där, då drar han ju direkt om de åker dit på det. Men om de inte gör det, så har ju han varit där väldigt länge. Och jag tror att han... Jag vet inte vad han har för tankar kring att Klopp drar. Men det blir väl någonstans...
Det är väl
kanske
det som talar för att... det enda som talar för att Chabalons inte går till Liverpool. Det är om Pep lämnar. Ja. Och så går han till City istället.
Just det. Ja, faktiskt. De är säkert där och hör sig för. Men det där tror jag att Liverpool verkligen har ett försprång.
Ja, det tror jag också.
Men ja, Pep kanske känner att nu sticker alla runt omkring mig. Och jag har varit här länge och uppnått allt. Det är kanske dags för mig också att kliva åt sidan. Men han har ju å andra sidan inte så mycket mer att uppnå någon annanstans. Det skulle ju vara landslag. Man har ju svårt att se. Det är ju bara Barcelona, men där verkar han ju vara färdig. Jag vet inte, det är väl Italien då som han inte har...
Nej, det tror jag faktiskt, om man pratar framtid vad gäller de här tränarna som nästan har uppnått allt. Pep har ju definitivt gjort det. Men för både Klopp och Pep, att få vinna VM-guld för sitt land.
Ja.
Alltså, det hade ju varit häftigt att se Klopp ratta Tyskland inför VM 2026 och Pep ta Spanien. Sen vet jag då med Pep, det är ju väldigt mycket liksom, där är det kanske lite annorlunda. Det har Katalonien och självständighetsfrågan.
Så Mourinho i Portugal ska vi ha.
Ja, precis. De kör upp en sista dans.
Ja.
Men det tror jag, för att liksom bli ihågkommen, de kommer ju bli ihågkomna som bland de största tränarna i liksom modern historia. Men att få kröna det också med ett VM-guld för sin nation, det är ju såklart att det är någonting som de drömmer om.
Nej, verkligen. Det är ju ett drömscenario med dem i landslagsrollen nu, och jag tror att det passar deras tid i livet. Alltså närmast 60 år, har jobbat väldigt hårt i ett helt annat tryck, en helt annan arbetsbörda för en klubblagstränare kontra en landslagstränare. Och de kommer ju dessutom från, de har ju dels möjligheten att leda sina egna landslag där det finns all potential i världen att faktiskt få lyfta en V-buckla. Men vi vet ju också hur landslagsfotbollen ser ut idag, att man kan också leda andra landslag. Och jag tror att Klopp har tagit till sig England. Och där vet vi att Southgate förmodligen kliver av efter sommarens mästerskap. Men det blir väl bara som så att det blir lite tidigt för Klopp att ta sig an England. Även om han sa efter Dortmund-tiden att han skulle ha ett längre uppehåll. Han flaggade för ett sabbatsår men ändrade sig och tog Liverpool när den möjligheten dök upp. Jag får ändå, min känsla när Klopp pratar är ändå att han behöver vila nu. Och det är kanske snarare som så då att han hoppar på ett landslag inför EM28 till att börja med då. Mm. Som ju spelas i England. Mm. Vilket ju är jäkligt häftigt också. Ja. Så att vi får se hur han och landslagen tänker. FA-cupen tar vi oss an då. Och den börjar faktiskt att se ganska så intressant ut här inför vårspurten. Efter matchen Arsenal-Liverpool så fick jag känslan på hur de firar. Hur de tog sig an den matchen. Visserligen rätt roterade lag. Men de brydde sig mycket. Sen är det ju lite av ett rivalmöte såklart. Men jag tycker att det har fortsatt så att klubbarna visar på att FA-cupen är någonting som verkligen betyder någonting. Och det var ju en häftig start. Vi ska prata alltså Spurs City. Men jag tänker också på Ipswich Maidstone här lunchmatchen i lördags. Där division 6-laget då, om vi ska dra någon parallell till svensk fotboll. Var i seriesystemet de befinner sig. Så tog sig Maidstone vidare efter att ha slagit Championship 2-an, Ipswich. De kom ju från en väldigt bra säsong. De har gjort det otroligt bra. Man slår alltså dem på bortaplan med 2-1. Och har tagit sig då vidare till... Det är femte rundan, va?
Precis, femte rundan. Det blir ju som åttondelsfinaler då. Och ja, men som du säger, Ipswich låter kanske inte som någon jätteknall. Men då alltså laget från den sjätte division som möter laget som ligger alltså tvåa i Championship just nu. De har alltså bara Leicester framför sig. Så just nu en direktplats upp till Premier League. Det är ju lite det här, det är mycket av det här som är ju charmen med FA-cupen. Som en del hävdar på att den har försvunnit. Den här... Att de små klubbarna, nästan amatörklubbarna, kan gå riktigt långt och slå de här lite större. Ja, Ipswich är väl ingen jätte på det sättet, men ändå i det här sammanhanget, för dem är de ju det.
Svår uppgift eftersom de är så formstarka också.
Ja, och det är på bortaplan med som spelar dessutom. Så att det var ju väldigt, väldigt kul att se. Nu möter de ju då Sheffield Wednesday eller Coventry. Ingen jätterolig lottning så, men på ett sätt kanske passar Maidstone bättre, för det ger dem större möjligheter att få gå vidare till kvartsfinal. Men det är klart, det hade ju varit häftigt att se dem få möta Liverpool eller City, men då hade de ju åkt ut med buller och bång. Men nu kanske de nu, jag menar Sheffield Wednesday och Coventry är ju, om man ser till tabellen, sämre lag än Ipswich. Så att, men det var väl ungefär 25 gånger pengarna tror jag på att Maidstone skulle vinna den här matchen på 90 minuter. Så att det säger en del om hur stor skräll det är. Men det är häftigt ändå att FA-cupen fortfarande kan bjuda på sådana överraskningar.
Ja, underbart. Och jag vet inte hur Maidstone tänkte här inför lottningen. Vad de hoppades på.
Nej, jag tror nästan att de hoppades på ett storlag.
Alltså. Ja, jag tror också det. Och jag tror på bortaplan också. För då får du den där resan. Vilket man liksom ska komma till finrummen. Mm. Alltså Old Trafford eller Anfield. Eller så. Nu blev det ju Sheffield Wednesday eller Coventry då. De ska ju ha ett omspel.
Ja.
Och det är väl klart att det sportsliga, då kanske de tänker så här, men nu är det ju faktiskt, det här är görbart igen. Vi har slagit ut Ipswich. Vi har tagit oss vidare. Vi kanske på nytt kan stå för en skräll. Samtidigt som hemmalaget i den här matchen då, något utav lagen, Sheffield Wednesday eller Coventry, också är lite varnade. Att
precis,
det här är ett lag som kan skrälla och vi måste vara på tån här. Så att det... Högst troligt så tar väl resan tyvärr slut här då för Maidstone.
Och för Ipswich del så är det ju genant såklart. Men det kan ju också finnas såklart lite underskattning. Men också att de känner att det är inte hela världen att vi åker ur FA-cupen här. För vi har faktiskt chans att gå upp i Premier League. Mm. Alltså de här extra matcherna stör ju ändå på något sätt. Missförstå mig rätt, det är klart att de vill väl gå långt i FA-cupen också.
Ja.
Men de har ändå en chans på en bra chans att faktiskt gå upp till Premier League.
Ja.
Och nu har de bara det att foka på.
Mm. Vi hade ett riktigt stort möte då. Och det var ju det, den matchen. Eller två får vi säga. Chelsea som Villa tycker jag också håller hög nivå. Men Spurs, Tottenham är väl upp en nivå i synnerhet då. Med tanke på att båda lagen gör bra ifrån sig i ligan. Så det kan man inte säga om det andra mötet. Men Spurs City. Och det var ju otrolig statistik inför mötet. Där alltså Tottenham hade vunnit 5 raka hemmatcher mot City. Och City hade alltså inte gjort ett enda mål i något av de här mötena. Det är ju sensationellt.
Nej, de har alltså inte gjort mål på Tottenham Hotspur Stadium. Det är sjukt egentligen. Alltså.
Ja, och det här höll ju på att bli 6:e raka matchen. Ja. Det luktade ju omspel väldigt länge. Men Nathan Ake ser till slut till att raka in det där hörnmålet. Och City slipper ett omspel, vilket jag tror tycker är väldigt skönt. Det var väl ett rättvist resultat. Det var inte så att City var superdominant om man bara väntade på att målet skulle komma. Det var en ganska ändå tillknäppt historia. Spurs har ju ingenting framåt. Men City kan vara ännu bättre än vad jag tycker att de visade upp i den här matchen. Men fortfarande ingen Haaland från start. Han var inte ens med på bänken. Många trodde att De Bruyne skulle få sin första start efter skadan. Det fick vi inte se, utan han kom in ganska tidigt då i den andra halvleken. Men återigen så tycker jag att City är det bättre laget och vinner rättvist till slut. Spurs lider ju av, vilket var helt väntat, att det är väldigt många spelare borta. Mm. Det är många som är iväg på de här mästerskapen. Det är Son. Det är framförallt det centrala mittfältet. Jag tycker att Höjbjerg, han passar inte in i Postecoglous spelsätt. Nu har det funnits rykten kring honom också att han ska dra. Han är ju nyttig och bra för Spurs att ha i ett lag. Men han ska inte starta fotbollsmatcher, utan snarare kanske komma in i ett slutskede och stänga matcher. Mm. De har problem att få tag på mittfältet. Även om man kanske inte får äga så mycket boll mot just City, så vill nog Postecoglou ändå, när man återerövrar boll, kunna vila på den och ändå få lite kontroll på matchen. Det får man ju aldrig här. Och Höjbjerg är ganska slarvig i väldigt mycket. Så att de behöver få tillbaka. Maddison hoppar ju in. Väldigt glädjande.
Precis, jag tänkte säga det. Det var ju ändå det positiva de kan ta med sig här. Att Maddison är tillbaka.
Ja, men snart.
Även om han fick ju knappt röra bollen. Men att han är tillbaka är positivt.
Ja. Son spelar ju match mot Saudi imorgon då. Så det är bara för alla Spurs-supporter att jobba Saudiarabien där. Sen har vi ju Bissouma. Där ska ju de möta Burkina Faso imorgon. Ja, väldigt svårt att bedöma de två lagen, vilka som...
Ja, det är en riktig skräll...
Ja, det är ju det.
Skrällmästerskap, afrikanska, den här upplagan.
Ja.
Så att man vet inte vad man ska tro.
Nej, sen får man... Elfenbenskusten är ju världsnation och de har haft det väldigt jobbigt. Sparkar väl tränaren här efter...
Ja, de har ingen förbundskapten. De spelar ikväll.
mot Sarra, hans Senegal möter de ikväll. Så då får vi hoppas att Elfenbenskusten har fått ordning på grejerna. För de behöver få tillbaka någon av de där gubbarna, känner jag.
Ja. Ja,
här nu i februari. För de går inte riktigt att känna igen. Så att City är rättvist vidare i den matchen. Sen hade vi ju det andra toppmötet då, återigen Chelsea-Aston Villa. Där det är lite onödigt för båda lagen slutar 0-0 då, att det blir ett omspel nu på Villa Park. Chelsea hade ju faktiskt väldigt fina siffror inför det här mötet. Jag tror att det är 9 raka hemmamatcher utan förlust. Och man förlorade visserligen inte, men fortfarande lite svårt att skapa chanser. Och Aston Villa, där måste man ju verkligen säga att det börjar bli lite av ett problem att man inte kan göra mål.
Mm.
Eller hur? Alltså, kanske att man ska börja se sig för efter ytterligare någon offensiv spelare. För Ollie Watkins, han är inne i en formsvacka.
Mm.
Diaby är inne i en formsvacka. Bailey gör inte lika många mål längre. Så det är offensiva... till vardags skickliga spelare som just nu upplever en liten svacka samtidigt. Och då gör man väldigt, väldigt få mål. Jag tror att det är som så att Aston Villa har alltså sedan 24 börjat gjort 1 mål på 3 matcher. Och det var ju matchen mot Middlesbrough. Annars är det 0-0 mot Everton och Chelsea då.
Ja.
Så det är lite problematiskt.
Ja, det är det ju. Nu väntar ju Newcastle här i morgon på Villa Park. Där ju Aston Villa ändå är väldigt starka.
Yes, men det här är ett bra resultat måste jag säga. Att få ett kryss på Stamford Bridge med Chelsea som är lite på G.
Ja, men jag tror också att det kan vara så att många lag nu också har gjort läxan och vet, är lite mer förberedda på hur man kanske ska stoppa Villa och har en annan respekt för Villa.
Yes.
Mer än att känna så här, nej, men Villa ska vi slå.
Ah,
nu är det kanske lite mer, ah, men tar vi, bara de inte gör mål på oss så tar vi det därifrån istället. Så att man ser på Villa med lite andra ögon kanske. Och det kan ju vara lite tuffare för Unai Emery och Ollie Watkins och gänget.
Det är några dagar kvar på fönstret, men det händer inte så mycket.
Nej, det är ju lite speciellt alltså. Generellt så brukar ju vinterfönstret inte bjuda på sådär jättemycket. Men det brukar ändå vara ganska mycket värvningar. Så här långt, nu stänger ju alltså fönstret på onsdag. Så här långt har det bara gjorts 9 permanenta övergångar. Det har gjorts en del lån, men bara 9 permanenta övergångar. Och egentligen den enda riktigt stora, det är ju Dragosin som gick för 25 miljoner euro från Genoa till Spurs. Sen har ju City värvat en talang från River Plate, Claudio Echeverri, som de ändå betalar. Ja, han kommer ju senare, ja. Men de gjorde klart det nu och han kostar ändå 14,5 miljoner euro. Men det är egentligen Dragosin som är den stora. Sen har vi sett det liksom målvaktsövergångar ur ett allsens perspektiv. Ganska kul att se att Brentford köper då Elfsborgs supermålvakt Valdemarsson. Men det är liksom, det är 3 miljoner euro. Mm. Men det är den dyraste målvaktsövergången från allsvenskan. Men det är inte så mycket ur Premier League-perspektiv. Och det finns ju en del som menar på att de här, inte bara Financial Fair Play, utan även då Premier Leagues egna ekonomiska regler. Att de är ju, det ser ju klubbarna nu, att det är ju inte bara något som står på pappret, utan man måste verkligen hålla ordning på böckerna här nu. Och det kan ju vara en anledning till varför klubbarna inte spenderar så himla mycket. För det finns ju, alltså jag menar, jag tror säkert att egentligen att Everton, Nottingham, Crystal Palace och för den delen United, Chelsea, Aston Villa som vi pratar om, Arsenal skulle vilja satsa och öppna plånboken. Men nu håller man sig på mattan lite mer. Och det är nog en anledning till varför vi ser till exempel att Newcastle inte generellt med Saudi i ryggen inte kan spendera. Nej. På det sättet som City och Chelsea gjorde. Och det har ju, som sagt, det finns ju misstankar om att just att City och Chelsea inte gjorde det här korrekt under åren de satsade och värvade så otroligt mycket i början av deras eror. Så det är nog en anledning till varför vi ser till exempel att Newcastle inte satsar så pass hårt, för de kan inte.
Nej, och det är så här, det här regelverket, Martin Åslund har ju alltid varit på det här regelverket. Regelverket finns ju där för att de stora klubbarna kanske inte ska, alltså tanken tror jag från början var att de stora klubbarna inte ska kunna ta in allt för mycket pengar från sina ägare och sticka ifrån att det blir en orättvis värld. Men det har ju snarare blivit tvärtom. Alltså jag sitter ju inte och säger att jag, liksom, allt kring Newcastles nya ägare känns ju fel. Men det blir ju väldigt svårt för Newcastle att ta sig till toppen när det är det här regelverket. Och det gör ju att resor, alltså klubbar som vill ta resan hela vägen upp, säger att det finns andra mer korrekta ägare som tar över, där man känner att det här påbörjas en ny storhetstid, då blir det ju svårt att ta sig hela vägen till toppen och konkurrera med de bästa klubbarna, för att man får inte spendera så mycket pengar som är tänkt. Och i grunden är väl det bra, men det gör ju att, som du är inne på, när City och Chelsea och United och Liverpool och alla de här klubbarna har skapat sig det här försprånget, då blir det jävligt svårt för de andra att ta i kapp.
Det blir ju väldigt tacksamt för de här, vad ska man säga, original Big Six-klubbarna.
Ja.
För det blir svårare. Samtidigt då kan man väl hävda att Aston Villa visar ju att det faktiskt går att hålla hyfsat jämnt med de här storklubbarna.
Ja.
Ändå. Men bara man träffar rätt på tränare och gör sitt jobb i scouting och sådär, så är det väl ändå möjligt. Sen är det väl inte jättemånga som tror att Aston Villa i kanske omgång 37 kommer stå där på riktigt utmana om titeln. Men de visar väl ändå att det är möjligt.
Ja.
Men jag är lite tudelad kring det där. På ett sätt är det ju bra att det finns någon rimlighet. Man kan inte spendera hur mycket som helst och gå back flera miljarder. Och sen kan ju de bara dumpa klubben och skita i det när de har uppnått sina mål. Men samtidigt kan jag känna att om det finns en ägare där med mycket pengar, låt dem spendera då. Ni har ju valt det här systemet med ägare. Det ska inte vara medlemsstyrt, utan det ska vara ägare som får gå in och göra sin grej.
Ja.
Ja, låt marknaden vara fri då.
Ja.
Kan jag ibland känna. Så.
Yes. Vi tar oss vidare i FA-cupen. Brighton. Det fanns inte jättemycket. Alltså utbudet lördag 16.00, det var ganska svårt att välja match där. Du hade ju Everton Luton och sen då Sheffield United mot Brighton, och jag valde Sheffield United Brighton, en underhållande fotbollsmatch, vilket jag verkligen kände på förhand det kommer nog kunna bli. Två lag som blåser på framåt, alltså Sheffield United, om vi ska börja med dem, jag har ändå sett dem en del här mot slutet. Och när man ser på dem, det är ett charmigt lag. Chris Wilder, han blåser ju på framåt. Han framförallt på Bramall Lane, att de vill ju verkligen liksom vinna matcherna på deras egna offensiva förmåga. Problemet är bara att man är alldeles för dåliga defensivt. Alltså de skapar ju mycket. Och Brighton är väl ganska tacksamt på så sätt att det är ett lag som inte heller riktigt lägger vikten vid det defensiva. Det är ju väldigt få nollor från Brightons sida i år. Då. Men Sheffield United har, utöver målen, skapar de mycket. Men de släpper ju till något helt otroligt bakåt. Så när Brighton går upp till 2-0. Sheffield lyckas ju komma tillbaka och få 2-2 innan paus. Men jag gick ändå in inför andra halvlek och var rätt övertygad om att det här kommer Brighton att lösa. De behöver bara fokusera och skärpa till sig lite. Vilket de gör i den andra halvleken. Och seglar iväg till 5-2. João Pedro har ju verkligen klivit fram och blivit en kanonvärmning här, får man säga. Var lite ut och in i elvan. De Serbi sa att ska han bli given i det här laget så behöver han lära sig det defensiva bättre. Men med Brightons alla skadeproblem så har det ju varit givet för De Serbi ändå att spela honom. Och han visserligen lite dopad av straffmålen han slår in, men de ska också in i mål. Men han är väldigt bra i spelet också, tycker jag. Och med sin ålder så tror jag att det här kan vara en framtida storförsäljning för Brighton igen faktiskt.
Ja, det kan det vara. Det är väl just det där att han måste kunna hålla den där jämnheten i nivån. Det har varit lite dippar, men vi ser ju hans högsta nivå är ju väldigt, väldigt fin.
Ja, men Brighton vidare, och det jag gillar med Brighton då, och många lag här nu, alltså jag tänker Newcastle, Aston Villa, de här lagen som har rustat och som känner att ligan har de, Aston Villa är ju med i ligan såklart, men många av de här lagen tror jag känner att FA-cupen är en god möjlighet att få lyfta en titel. Och bland jättarna, herregud, Liverpool, jag tror Jürgen Klopp väldigt gärna vill avsluta på Wembley och spela en FA-cup-final.
Verkligen.
Och få lyfta en trofé där. Så jag tror att FA-cupen kommer, och ser man till lottning här nu så är det ju många av lagen. Den var inte jättesexig, det är inte några stormöten.
Nej.
Att vänta. Men vi kommer få riktigt häftiga kvartsfinaler.
Ja,
eller hur?
Ja, men det lär vi ju få.
Där många lag verkligen vill gå för titeln. Så att FA-cupen betyder mycket. Den betyder nästan lite för mycket för United, sett till hur de firade målen då mot Newport. De var illa ute där.
Skön arena. Det var ju liksom nästan som en, det kändes som en allsvensk arena.
Ja.
Med liksom bostadshus i bakgrunden. Man såg nästan inte var läktaren slutade riktigt.
Nej. Det bara... Att Mainoo firar som han gör, det förstår man ju. Det var inte vilda glädjescener, men första målet i Manchester United betyder såklart mycket för honom. Men att Anthony, känslan var att han hade avgjort en VM-final.
Ja, på ett sätt. Det var ju nästan som att det var hans första mål också. För det var ju första målet sedan april 2023. Så det är ju nästan ett år sedan. Så att, kan jag förstå att han blir glad ändå. Men det var väl många som blev lite provocerade av det också.
Ja, verkligen, verkligen. Men
det finns ju andra spelare att bli provocerad av.
Ja, det är ju det. Anthony är ju inte det stora problemet just nu. Utan det är ju han som brukar vara på den andra kanten då. Men den stora snackisen är ju Marcus Rashford. Som ju, det är lite oklart vad som har hänt. Men uppgifterna säger att han har varit, eller vi vet att han har varit i Belfast.
Ja.
Hos en vän. Och varit ute på visserligen ledig dag då, till att börja med, och festat. Men sen får vi uppgifter om, inte bara vi, utan alla får uppgifter om att Rashford även kliver ut under torsdagen.
Mm.
Och festar. Och sen sjukskrivelse då till helgens träning och match.
Mm. Precis, och Ten Hag fick ju såklart frågan om det. Först var det ju uppgifter som läckte ut på sociala medier. Och då ska man alltid vara försiktig. Man vet ju inte när de här bilderna har tagits på Rashford. Och, men det var många som skrev att det här var färska bilder. Och att han sen sjukanmälde sig. Men sen var det ju bland annat The Athletic som gick ut med och sa att bekräftade att det stämmer. Och Ten Hag fick frågor om det här och han svarar ju att det är en intern fråga som ska lösas.
Ganska irriterad är han när han får frågan
också. Då ska vi också ha med oss att vissa kan ju, jag kan förstå att vissa kan tycka att det här är larvigt. Vi minns det, vad ska vi säga, enligt många charmiga 80- och 90-talet då spelarna var ute och drack bärs hela tiden. Låt dem vara då. Men det är lite andra tider nu. Vi ska ju också med oss att Rashford var ju även ute efter förlusten mot City.
Mm.
Och dessutom då med att han inte funkar på planen. Och vi har ju också då i Ten Hag har ju fått hantera spelare på grund av, alltså gjort disciplinära åtgärder. Vi hade problemen med Ronaldo. Han lämnade matcher i halvtid. Och Sancho minns vi ju. Där det ska ha varit attitydsproblem. Och att han till slut då skulle be om ursäkt. Vilket han inte gjorde. Vilket ledde till att han inte ens fick träna med laget. Och nu är utlånad till Dortmund. Och det blir väldigt intressant att se. Du stängde av Sancho. Vad gör du nu med Rashford?
Ja.
För att vi vet ju inte riktigt vad som exakt hände med Sancho. Men det blev ju någon krock där. Mm. Det går ju kanske att spekulera att det här kanske är värre.
Ja.
Det Rashford gör.
Ja.
Om det är så att han har varit ute och festat. Flugit till Belfast för att festa och sen skiter i att träna. Det är ju nästan så att jag undrar om man liksom, det borde ju kunna vara skäl till att faktiskt kunna bryta ett kontrakt.
Ja, men sen det tror inte United vill.
Nej, Rashford sitter på ett kontrakt i 2028 och har ju ruskigt bra betalt. Men det blir väldigt intressant att se vad som händer här nu.
Jag
kanske, alltså, kanske ber han om ursäkt många, och sen blir han, han kanske blir avstängd i en vecka eller något internt.
Jag vet inte. Alltså, det är möjligt att han är sjuk, men det rimmar ju illa med att man har varit i Belfast i 2 dagar och festat. Och tydligen rapporten nu då är att han är i träning idag, måndag då. Men det spelar liksom ingen roll. Och många kanske menar på att Ten Hag borde skött frågan när han får den på presskonferensen på ett snyggare sätt. Men vi ska också veta att Ten Hag är ju ifrågasatt. Och det alla tror är ju att det finns ganska många problematiska spelare i det här laget. Att det är ett lag som är infekterat och att det behöver rensas ut bland spelare som håller hög nivå fotbollsmässigt. Men som inte har rätt skalle för att ta United tillbaka till toppen. Så jag fattar ju att Ten Hag någonstans här nu behöver visa för hela fotbollsvärlden att vi har ett problem. Och det var inte bara Ronaldo som var problematisk, eller det var Gino Sancho, utan Martial är ett problem. Vi har Rashford som är ett problem. Och jag sa det för några veckor sedan att jag tycker att United borde gå vidare från Rashford. Det går inte att ha en stjärna som är så upp och ner i sina prestationer och som inte är någon form av ledare. Visst, han behöver inte springa runt med lagkaptensbinden, men han behöver gå i bräschen och visa att United betyder väldigt mycket för honom. Och det gör han inte när han sticker till Belfast och super 2 kvällar och sen dyker upp sjukskriven. Bara, nu är det möjligt att jag tar i för mycket, men bara för att det är Newport. Han vet ju om att det också är en veckomatch. Han vill ha ledigt den här helgen och sen då att han tar sats mot Premier League istället. Det får jag intrycket av att det är det som gäller för Rashford. Och då är det ju bara för United att ta kontakt med PSG som i sommar släpper Mbappé. Här har ni er ersättare. Vi måste gå skilda vägar nämligen. Mm. Priset kommer ju gå ner ganska ordentligt, men man behöver bli av med Marcus Rashford.
Mm. Frågan är då om ens PSG är intresserade. Det är en fråga jag ställer mig.
Det vet vi inte. Jag tror ändå att många klubbar ser Rashfords höjd. De vet vad han är kapabel till. Och de kanske också tänker att men det är, problemet ligger inte hos Rashford. Jag tror ju att det ligger mycket. Det är väl, det är 50-50 såklart. Att United är ingen välmående klubb. Men köpande klubbar kanske gör den bedömningen när de sätter sig ner och diskuterar framtida värvningar, att okej, okay, han befinner sig i Manchester United, där får ingen spelare träff just nu, tar vi honom till vår miljö, där kan vi utveckla honom. Men vi lär inte hända något här i januari, men i sommar så tror jag att den stora sportsliga utrensningen kommer att ske. Vi vet ju att Berada var det första steget från Ratcliffe från City att plocka in. Det är fortfarande snack om att Dan Ashworth, sportchefen i Newcastle, tidigare Brighton, väldigt framgångsrik, ska ta klivet över till United. Det är lite olika uppgifter där. Några säger att det är absolut inte aktuellt, han trivs bara i Newcastle. Men när United ringer så är det ju klart att man alltid blir lockad. De gör, de tar i rätt ordning här, den nya ägargruppen. Rensar ut i ledarrummet och sen i sommar, då tror jag att man tar ett kraftigt tag i det sportsliga. Och då hänger ju, alltså alla hänger ju löst i en sån utrensning. Ten Hag hänger löst, spelarna hänger löst, United måste börja om på nytt igen.
Ja, för Rashfords del så, jag hoppas ju att Rashford kommer på rätt sida med sina problem som han har, vad det nu är. Och att han rycker upp sig här under våren och visar, för vi vet ju höjden hos Rashford, och visar vilken bra spelare han är och att han är rätt för United. Men gör han inte det, då kommer United försöka skeppa iväg honom i sommar. Det är jag helt övertygad om.
Det tråkiga nu var att han var lite på G här. Han har ju gjort en ganska stark januari månad. Och jag tror att från att ha varit petad inför januari månad, så kände ändå Ten Hag att nu går vi, Rashford. Nu gör vi en stark vår här tillsammans, så både du och jag överlever. Och så kommer det här då, som dyker upp från ingenstans. Och ställer till ordentligt för
Nej, det vore ju ändå, det vore ju häftigt att se om han liksom, han kanske inleder på bänken mot Wolves, men kommer in och avgör matchen och visar vem man faktiskt är.
Jag tror ju att Ten Hag passar på nu att visa för alla att kolla vilka problem jag har med spelare som är ute och klarar inte det disciplinära, utan de slarvar med träning och
det här har ju varit snack sen, alltså även innan Ten Hag, att det har varit lite fritidsgård i Manchester United. Ja. Man har värvat stjärnor, men man har inte värvat karaktärer, och det har varit så mycket problem, och då spelarna har fått göra vad de vill, och det har varit upprorsmakare och allt möjligt, att det har varit rörigt i klubben, och det tror jag att vi kommer få se en ändring på i från och med sommaren vad gäller den där klubben. Men det är ju inte bara United som har problem. Vi pratade ju City. Där har vi ju å andra sidan en spelare som verkar skött sig på planen och på träningen, men Kyle Walker gick ju ut i en intervju nu i The Sun av alla tidningar och pratade ut om sina otrohetsaffärer.
Jag tycker det är in character att Walker väljer det samma.
Ja, lite så faktiskt.
Om vi ändå ska prata otrohetsskandaler, då går man ju till det samma.
Ja, precis. Man går inte till The Guardian då. Nej, men så här, ska vi prata liksom...
Nu har jag ju bort mig, då tar jag...
Lika bra, för ni kommer ändå hitta på citat, så att det går jag väl till er direkt då. Han har ju då varit otrogen mot sin fru, som han dels har då tre barn med och väntar sitt fjärde, men då har han alltså varit otrogen med en realitystjärna, som jag förstår det, och gjort henne gravid och fått barn med henne, och nu har hans fru valt att skilja sig. Det här blir ju väldigt spekulativt, men jag tycker mig ha sett en Walker här under hösten, vintern, som inte har varit lika bra. Sen börjar han bli till åren också, och det är ju såklart att det här har påverkat honom. Nu säger inte jag tycker inte synd om Kyle Walker, det är inte det jag menar, utan det är ju fruktansvärt för hans familj, hans fru och hans barn framför allt. Men jag tycker mig ha sett en Walker som har varit nedåtgående, varit en del så här, inte jätteklockrena insatser från hans sida. Och det är väl klart att det här har påverkat honom och på det sättet. Men som sagt, han börjar bli till åren också. Han nämner ju också att han i somras kände för att jag vill bara dra härifrån, och att han var på väg till Bayern München. Jag har sett att många City-supporter reagerar på det så här, men vänta nu, du är vår lagkapten och du går runt och pratar om att du ville bara dra i somras. Ja, men alltså, sätt den där binden på Kevin De Bruyne nu istället. Alltså, det blir ju också lite att han pratar ju ut här, men det blir också lite att han pissar lite på supporten här.
Men han menar ju på att det var de här otrohetsrubrikerna som skulle ut, så att han visste vad som komma skall. Men då är ändå Pep så här, han har ju såklart suttit ner med Pep, och Pep är ju en hård jävel, precis som alla andra skickliga manager. Och han har ju varit tydlig med att vissa spelare som inte vill vara här, de får gå. Då står inte jag i vägen. Men här gör han ju ett undantag. Och han blandar sig inte in privatlivet här, utan ja, han säger säkert till Walker att det där var ju inte snyggt gjort. Men det är ju fotbollen som vi fokuserar på här på din arbetsplats. Och det sköter du fortfarande, anser vi, och därför vill vi behålla dig. Och även om han har gått ner sig lite grann, så tycker jag ändå att han har börjat steppa upp ändå. Och när den här stormen har lagt sig, så kommer nog Kyle Walker att fortsätta att vara en väldigt bra högerback.
Det tror jag också.
Ja, bra. FA-cupen, behöver vi säga något mer?
Ja,
där
det då? Man kan säga är väl att det spelades ju ett minst sagt stökigt derby mellan Black Country Derby mellan West Bromwich och Wolves. Och där var det ju det var länge sedan vi såg så stökiga scener i den engelska fotbollen på den här nivån. Mellan liksom ett championship-lag och ett Premier League-lag. Där när Wolves gör mål, som jag har förstått av rapporteringen, så ska det ha varit en del Wolves-supportrar då som var på den läktaren där dels familjer och även spelarnas familjer sitter då på West Bromwich-sektionen. Och det ska fått topplocket att gå hos många West Bromwich-supportrar. Och det blev ju slagsmål, och till och med så att supportrar tog sig in på plan. Matchen avbröts ju över en halvtimme, men fortsatte spela sen. De fick ju ordning på det där ganska snabbt. Det fanns ju bilder på någon supporter som var alldeles blodig. Ja. Han var helt röd i ansiktet, täckt av blod. Och som sagt, det är ju inte så ofta vi ser det här. Nej. I Premier League, eller i FA-cupen i det här fallet, men inblandad med Premier League och Championship-lag. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Men matchen spelades ju klart och Wolves vann med 2-0.
Mm. Tar sig vidare då och ska möta Brighton då. Ett av få Premier League-möten faktiskt i nästa runda.
Och sen det man kan säga, om vi har varit in och touchat lite, men med Liverpool då, som mötte Norwich och vann med 5-2, att Klopp var ju tårar där under United Walk Alone, och noterade att man roterade och att Curtis Jones var äldst på mittfältet. Ja. Kärnbast.
Otrolig föryngring, och det är många unga spelare som har fått chansen i detta Liverpool. Trent Alexander-Arnold hoppar in förmodligen då från start då mot Chelsea här i veckan.
Positivt för, det låter hårt, men positivt för Liverpool att Egypten åkte ut igår på straffar. Det var ju målvakterna som fick avgöra. Det höll ju på att aldrig ta slut, den här straffläggningen. Men Egypten åker alltså ut. De var alltså i final. Det var det ju Salah versus Mané förra gången.
Ett uselt mästerskap. Ja. De har väl inte en seger, va? De tog sig vidare typ på tre kryss, eller vad det var. Två kryss.
Nej, det har varit väldigt mycket skrällar i det här mästerskapet. Men annars var ju snacken att Salah eventuellt skulle spela en final. Och åka tillbaka då till Elfenbenskusten och spela en eventuell final. Men det blir inte så. Nu stannar han kvar i Liverpool och kan bara foka på sin
rea. Och då kommer vi äntligen få svar på hur allvarlig den där skadan är.
Ja, tänk om man står där och trampar mot Chelsea.
Ja, Chelsea på onsdag. Alltså det vore helt sjukt om man är där. Men sen Arsenal söndag också. Där har vi kanske en mirakel comeback då. Men det verkar ju ändå som att det var, hans agent var ju väldigt tydlig med att skadan skulle vara värre än vad man först befarade. Och Liverpool har väl kanske inte superbråttom då, med tanke på att Nunez är het, Jota är het, Diaz ser bättre ut också. Så det är ett Liverpool som är välmående även utan Salah då. Men häftig match här på onsdag då, med Chelsea.
Både du och jag gillar väl de här veckomgångarna. Sena avsparkarna mitt i veckan.
Barnet sover. Barnen.
Kvällsmatcher är ju också, det är ju någonting extra.
Ja, absolut. Nu ska det bli fint med Premier League-fotboll. FA-cupen som sagt, det håller på att bli ett spännande träd. Men Premier League är ju det vi håller varmast.
Ja, först ut här vad gäller toppen är ju Arsenal som tar sig an Nottingham imorgon. Och sen då på onsdagen så väntar ju bland annat då City ska ta sig an Burnley.
Ja.
Då får vi se om Haaland är tillbaka. Kevin De Bruyne lär väl starta.
Ja, goda förhoppningar på Hjalmar Ekdal också från start. Ja. Han håller ju verkligen tummarna här nu efter att de har haft lite skadeproblem i backlinjen och att han har fått speltid mot slutet. Det vore ju häftigt om han står där på Etihad och får möta världens bästa fotbollslag.
Ja, det är verkligen, det är en utmaning om något. Ja. Och sen då alltså, ja, för den delen då ska ju Villa möta Newcastle, men sen Tottenham ska möta Brentford, men framförallt då Liverpool mot Chelsea.
Newcastle som
blev ju 1-1 i höstas.
Ja, Newcastle som har haft det lite kämpigt, men tar en 2-0-seger mot Fulham. Det är starkt, och nu då? Måste de visa att de menar allvar genom att försöka lugga Villa på Villa Park? Det är ingen lätt uppgift. Men Isak verkar vara skadefri och lirade 90 minuter, och jag räknar med att han startar den här matchen också.
Mm.
Ja, kul med veckofotboll.
Ja, det ska bli härligt. Verkligen.
Yes. Bra, Björn.
Och så får väl torsdagsgänget ta sig an framförallt transferfönstret som stänger
just
onsdag.
Det,
och se om det kommer några bomber där.
Ja, det lär ju dyka upp någon värvning i alla fall. Jag såg att Bruno Guimarães har intresse från sig. PSG ska
det är intressant med Newcastle. Vi pratade om det tidigare här, men att nu är det mer, det är inte så mycket snack om vad de ska plocka in, det är mer snack om att bara de faktiskt vilka spelare som ska lämna. Sen kan vi väl säga vad gäller transfers då, Calvin Phillips har
just
gått
det,
till West Ham på lån.
Yes.
Det har ju varit en del lån i det här fönstret. Och,
ja. Jag tycker det är en bra värvning. Alltså, jag har ju alltid...
ja, han måste ju få spela.
Ja, men nu måste Zuzek bort från det där mittfältet. Han har ju sina egenskaper och går att verkligen att nyttja och betyder mycket för West Ham. Men att få in ytterligare en skicklig, energisk passningsfot på det där mittfältet tror jag gör West Ham gott. I synnerhet då när Paquetá är borta en tid framöver. Men kudos tillbaka här i matchen mot Bournemouth. Och dessutom då kanske Calvin Phillips från start, då bör nog West Ham kunna.
Det behöver ju West Ham också med sina skador och
ja, jag menar det. Så det blir nog bra att få in lite nytt blod där. Bra, Björn, då tackar vi så mycket och så lämnar vi över ordet till torsdagsgänget då, som får ta ner den här omgången, och så är du och jag tillbaka om en vecka.
Yes.
Tack för att ni har lyssnat, vi hörs.